Fyren av P.D. James. Prolog, kapitel 1. Det hände inte sällan att polisintendent Adam Dalgliesh vid olämpliga tidpunkter blev kallad till brådskande, icke-inplanerade möten med inte närmare angivna personer. Men ofta hade dessa möten en sak gemensamt. Han kunde vara säker på att det någonstans låg en död kropp och väntade på att han skulle ägna den sin uppmärksamhet. Det hände att han fick andra brådskande samtal, kallades till andra möten, ibland på högsta nivå. Som biträdande kriminalpolischef hade Dalgliesh ett antal olika funktioner som i och med att de blev allt fler och allt viktigare hade blivit så svårbegränsade att de flesta av hans kollegor hade gett upp försöken att definiera dem. Det här mötet, som han kallats till i biträdande polismästare Harkness rum på sjätte våningen i New Scotland Yards byggnad klockan 10.55 på förmiddagen, lördagen den 23 oktober, gav honom från det ögonblick han steg in i rummet en bestämd känsla av att det handlade om mord. Detta hade ingenting att göra med att alla de ansikten som vändes mot honom såg spända och allvarliga ut. Någon intern katastrof på departementet skulle ha orsakat större oro. Det var snarare det att onaturlig död alltid framkallade en egendomlig känsla av obehag. En olustig medvetenhet om att det fortfarande kanske fanns vissa saker som inte kunde påverkas med hjälp av byråkratisk kontroll. Det var bara tre män som väntade på Dalgliesh, och till sin förvåning såg han att Alexander Conistone från utrikesministeriet var en av dem. Han gillade Conistone, som var en av de få excentrikerna som fanns kvar inom en allt mer konformistisk och politiserad förvaltning. Conistone hade skaffat sig ett visst rykte för sin förmåga att klara av olika kriser. Denna förmåga byggde delvis på hans övertygelse att det inte fanns någon situation där man inte kunde tillämpa departementets regelverk eller något prejudikat. Men om dessa stöttepelare sviktade, kunde han visa prov på en riskabel benägenhet att ta fantasifulla initiativ som enligt byråkratins alla regler borde sluta med katastrof, men som aldrig gjorde det. Dalgliesh, som inte var helt obekant med de allra flesta byråkratiska labyrinter i Westminster, hade tidigt förstått att denna kluvna karaktär var ärftligt betingad. Flera generationer av Conistones förfäder hade varit soldater. Myllan på slagfälten utomlands hade under Storbritanniens imperialistiska förflutna berikats med kropparna efter de icke ihågkomna offren för Conistones förfäders sätt att lösa uppkomna konflikter. Till och med hans excentriska framtoning återspeglade denna personliga kluvenhet. Han var den enda bland sina kollegor som klädde sig med den omsorgsfulla, kritsträcksrandiga likformighet som statstjänstemännen gjorde under 30-talet. Samtidigt som han med sitt kraftiga ansikte, sina rödflammiga kinder och sitt rågblonda, egensinnigt envisa hår såg ut som en bonde. Han satt bredvid Dalgliesh, mitt emot ett av de stora fönstren. Efter att ha suttit så de första 10 minuterna av mötet, för ovanlighetens skull utan att säga mycket, lutade han nu stolen en smula bakåt och studerade panoramat med torn och spiror där utanför, som för en gångs skull var belyst av en flyktig morgonsol. Av de 4 männen som var närvarande i rummet, Conistone, Adam Dalgliesh, biträdande polismästare Harkness och en pojke med ungdomligt utseende från MI5 som hade presenterats som Colin Reeves, hade Conistone, den som var närmast berörd av ämnet de diskuterade, hittills varit den som sagt minst. Reeves, som sysselsatt sig med att försöka minnas vad som sagts utan att behöva utstå förödmjukelsen att någon såg honom anteckna, hade ännu inte alls öppnat munnen. Nu rättade Conistone på sig för att göra en sammanfattning. Det skulle vara mycket besvärande för oss om det var mord, men under de här omständigheterna tog det ett självmord knappast vara mindre pinsamt. Olyckshändelse med dödlig utgång skulle vi...